God eftermiddag får man säga nu. Funkar det, eller? Ja, god eftermiddag. Roligt att så många har kommit. Jag sa redan i förmiddags att jag skulle ta mig till en text i Jakobs brev. Men innan jag läser den så tänkte jag skulle berätta. När jag hade gått min utbildning som journalist och fick ett jobb på en tidning här i Göteborg, så efter ett par år bestämde jag mig för att ta... Där sitter du också. Det är ju bra. Det är ytterligare en av mina badmintonvänner som är här. Det gör mig bara glad, va? Så, vad roligt. Så bestämde jag mig för att ta tjänstledigt ett år. Och jag satsade alla besparingar jag hade och lånade pengar av min pappa och flyttade till USA. Det kommer att spela stor roll. Men jag hade en legendarisk lärare i konsten att lära sig att läsa och studera Bibeln. Och bland de saker som han sa, så sa han så här: Bibeln skrevs inte för att tillfredsställa din nyfikenhet, utan för att hjälpa dig att bli mer lika Kristus. Inte för att göra dig till en smartare syndare, utan för att göra dig till en helig människa. Inte för att fylla huvudet med en samling med bibliska fakta, utan för att förändra ditt liv. Ja. Jag vet inte om du är som jag, men jag tycker ofta att man möter så många människor som kan så mycket mer i Bibeln än vad man själv kan. Och så misströstar man. Jag vill läsa från Jakobs brev. Första kapitlet, och så har jag bett att de sätter texten där, och den kommer att vara där under hela tiden, så att ni när som helst kan gå tillbaka och titta på texten. Jakob, han skriver i sitt brev så här: Var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv och gått sin väg, så glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare, utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör, eller lycklig, om ni så vill. Jag tänkte jag skulle försöka hinna med att göra 4 observationer från texten. Och en observation, det är ju när man tittar på vad är det som står här egentligen, och så ställer man en fråga liksom, vad står det, eller vad ser jag, eller vad betyder det, va? Så att ni, de observationer jag talar om, de ska ni kunna se i den här texten, och sen hoppas jag kunna kommentera dem lite då. Det första som jag ser, och det ser väl ni också, att den här illustrationen om de två männen, den är lite konstig. För han talar om att vara ordets görare och inte bara dess hörare. Och sen talar han om 2 stycken som ser. Varför talar han inte om att höra? Varför gör han en illustration om att se när han utgår från hörandet? Det är ju värt att fundera över. Jag tror att det är så här, att i Bibeln så används den mänskliga kroppen som en illustration, som en bild. Och saker som vi kan se på människor utifrån, de beskrivs med saker på kroppen som vi kan se. Så kallas till exempel stolta människor i Bibeln för styvnackade. Så, ja, det kan du se på dem. Men om man ska tala om den inre människan, vilken vi är inombords, då beskrivs det alltid med organen i bukhålan här. Med hjärtat, lever, njurar och lungor och sånt. Det är därför vi har så lätt att ta till oss det här bibliska språket. Du ska ta emot Jesus i ditt hjärta. Det handlar ju inte om en muskel som pumpar. Utan det handlar ju om i mitt liv, i mitt inre liv. Ja. Däremot så talar Bibeln aldrig om hjärnan. Det har ni kanske märkt. En del säger ju att du ska tro på Gud inte med hjärnan utan med hjärtat. Det kan vara sant, men det är inte det som Bibeln säger. I Bibeln så har Hebreerbrevet till exempel i kapitel 4 säger att Guds ord är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så den säger ju att du tänker med hjärtat, det vill säga med din inre människa. Men det innebär ju att ögon och öron, de representerar ju det som passerar då härifrån det yttre för att kunna beröra det inre. Liksom munnen representerar det som kommer inifrån och som vi sen kan se här ute. Det är därför Jesus säger, vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Eller? Det är därför som man kan se att höra och att se som synonymer. De talar egentligen om samma sak. Och kanske tydligast så ser vi det när Jesus i Matteus 13 börjar berätta liknelser. Och så kommer lärjungarna till honom efteråt och så säger han, ursäkta nu, men han låter lite som rumpnissan här, Ronja Rövardotter, va? De kommer till Jesus och säger, varför gör du på detta viset? Säger han. Varför gör du så? Och då säger Jesus till lärjungarna, jo men er är givet att förstå himmelrikets hemligheter, men det gäller inte de där andra. Och så säger han, för fast de ser så ser de inte. Och fast de hör så hör de inte, de förstår inte. Och så, vänta lite nu. Fast de ser så ser de inte. Jo men jag tror Jesus säger så här, fast de ser med sina ögon. De ser alla under som jag gör, hur blinda får sin syn, hur lama kan gå. De ser det, men de ser det inte i den bemärkelsen att de låter passera det genom ögonen för att beröra sin inre människa. De hör predikningarna, de hör bergspredikan och talet på Olivberget och församlingstalet och utsändningstalet. De hör allt det där, men de hör ändå inte, därför att de låter det inte passera och beröra sin inre människa. När Jakob nu använder ordet höra här, så använder han ju det i den första bemärkelsen, och det där att göra, det är ju som i den där andra bemärkelsen. Att vara ordets görare, det är att låta sig beröras, att vara ordets hörare bara, det är bara att låta det passera liksom. Okej? Okay. Har jag lyckats reda ut den biten så långt då? Ja. En andra observation fascinerar mig. Om någon är ordets hörare men inte dess görare, liknar en man som ser sitt ansikte i en spegel. Det andra är att Jesus, eller Jakob här ska vi säga, liknar Bibeln vid en spegel. Och när jag ser mig själv i en spegel, ja, då ser jag mig själv. Jag var på en konferens förra sommaren och tolkade till någon amerikan som var där. Och så var det en kvinna som ställde sig upp och berättade ett vittnesbörd. Jag blev väldigt fascinerad. Det var här i Sverige. Hon bodde i ett hus med lägenheter och en dag så knackade det på dörren. Och det var grannen som bodde mitt över svalen. Och han var alldeles förtvivlad. Han sa, vad ska jag göra? Min fru har gått ifrån mig. Hon har lämnat mig. Livet rasar samman. Vad ska jag ta mig till? Men kvinnan var beredd. Så hon sa, vänta lite, så. Så gick hon in och så hade hon en hög med små nya testamenten i fickformat. Och så gav hon honom ett nya testament och så sa hon, läs den här boken. I den här boken finns det ord av tröst. Och mannen sa, tack så mycket. Så gick han in i sin lägenhet. Två dagar senare knackade på dörren igen. Där stod mannen på nytt. Och så tittade han på henne och så sa hon, jag har läst den nu, sa han. Ja. Han har läst hela Nya Testamentet på två dagar. För er som är intresserade av detaljfakta. Att läsa Nya Testamentet tyst för sig själv i normal lästakt tar lite drygt 9 timmar. Och kvinnan kunde ju inte hålla sig, så hon sa till honom, men vad ser du? Tänk en man som kanske inte har någon kristen bakgrund, som kanske aldrig har läst Bibeln innan och som nu har läst Nya Testamentet rätt igenom. Vad ser du, sa hon. Och han sa, jag ser två saker. Det första, sa han, jag ser att Jesus är en stor och betydelsefull person. Ja, sa han. Vad ser du mer? Han tittade på henne och så sa han, jag ser att jag är en syndare. Ja. För när han läste Guds ord såg han sig själv. Bibeln är, precis som min lärare sa, inte till för att göra oss till smarta synder och öka vår kunskap, utan för att tala om vilka vi själva är för att vi ska kunna bli annorlunda. Och sen tar Jakob och ger oss två exempel. Den första mannen, så säger han då: om någon är ordets hörare men inte dess görare, så liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg. Ja, jag tänkte, det här är slarvpellen där. Det här är han som inte läser ordentligt. Han som, va. Men när jag började läsa och studera den här texten så blev jag förvånad. För ordet där det står att se här, det betyder bokstavligen en som läser länge och noga. Så här är han som läser länge och noga, men det spelar ingen roll. Det här borde, då drog jag en slutsats. Alltså, visst är det så att vi till lags, i alla fall är det så för mig, har lite dåligt samvete över jag läser inte så mycket som jag borde. Eller? Och så möter ni den där anta utmaningen liksom. Läs Bibeln varje dag. Ja, yes. Läs genom hela Bibeln på ett år. Läs en bibelbok vid en sittning. Allt. Och så möter vi det. Och det är så bra och så goda uppmaningar. Men i grund och botten så säger Jakob, du kan läsa igenom Bibeln hur många gånger som helst. Utmaningen är inte hur mycket jag läser, utan utmaningen är att bli bättre bibelläsare. Att läsa Bibeln på ett bättre sätt. Min lärare sa till mig, han samma lärare, frågan är inte hur många gånger du har gått igenom Bibeln, sa han. Frågan är hur många gånger Bibeln har gått igenom dig. Det är en skillnad på det, va? Och jag menar att det är det andliga ledarskapets ansvar i en församling att hjälpa dig att bli en bättre bibelläsare. För bara för man säger läs mer och läs mer och läs mer, så hjälper det ju inte dig. Lärjungarna gick till Jesus och sa till honom: Jesus, lär oss att be. Och då lärde Jesus dem Fader vår. Jag tycker du ska gå till Anna och Bengt och Andreas och de som sitter i styrelsen. Tycker du det är svårt att läsa Bibeln, så säg till dem, lär mig att läsa Bibeln. För det är deras ansvar. I Efesierbrevet 4 skriver så, va? Att Gud har gett församlingen andliga ledare, och så står det bokstavligen, för att utrusta de heliga, det du det, till att fullgöra sin tjänst. Är det svårt att läsa Bibeln, så är det kanske för att du inte har fått den hjälp du behöver för att läsa Bibeln. Och ska du inte känna dåligt samvete för det. Det är som någon liten flicka gick till skolan och sa, jag passar nu inte in här för jag kan inte läsa. Men du går ju i skolan för att lära dig att läsa. Och så borde det vara också i församlingen. Att församlingen ska lära mig att läsa Bibeln på ett bättre sätt. Mm. Och så den fjärde observationen då. Om den här andra mannen, den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i det han gör. Här använder Jakob ett annat ord för att läsa Bibeln, och hoppsan, tänkte jag när jag försökte ta reda på vad det betyder. För det ordet betyder att det är den som böjer sig inför, eller till och med bugar inför den fullkomliga lagen. Så det handlar om attityd. Så det som skiljer de här två männen i slutet av att att de får ut olika saker är nog egentligen bara ett resultat av det som skilde dem i början. Att den ene mannen, han kom och han gjorde sitt. Han gjorde det länge och noga. Men den andra mannen, han kom med respekt för Bibelns auktoritet. För dess sanning. För dess författare. Bibeln är inte vilken bok som helst. Det är ett kärleksbrev från Gud själv. Så skulle jag sammanfatta då fyra saker. Vi tar det bakifrån. Ska vi närma oss Bibeln och göra den till vår egen bok, så börjar det med att vi böjer oss för vad Bibeln är. Guds tilltal. Den har en auktoritet över våra liv. Det den säger är sant. Och det gäller mig, det gäller här och det gäller nu. Och när jag har den respekten, så utmanar det mig att läsa Bibeln på ett bättre sätt. Tänk på att Paulus faktiskt skriver i andra Korintherbrevet kapitel 1. I mina brev, säger han där i den 13:e versen, står ingenting annat än det ni väl kan läsa och förstå. Det tycker jag låter hoppfullt då. Bibeln är inte en kod som ska knäckas. Det är inte ett dolt budskap som finns gömt någonstans. Utan Bibeln är den bok där det som står är det Gud vill säga. Och om jag skulle ge ett råd för att lära dig att läsa Bibeln. Ett första enkelt råd på vägen att bli en bättre bibelläsare. Och det kommer igen från samma lärare som jag hade där i Amerika. Han sa så här. Har du 10 minuter att läsa Bibeln? Läs inte Bibeln i 10 minuter. Läs Bibeln i 5 minuter och sen ägna 5 minuter och fundera över på vad är det verkligen står. Så att du liksom inte säger, nu har jag läst Bibeln för idag. Tack. Utan jag läser Bibeln och sen stannar jag upp. Då handlar det inte om att jag måste läsa mycket, utan jag läser väl. Och då kanske du gör såna här observationer, ställer såna där frågor och så får du med dig en fundering som du kan sitta på bussen på jobbet, tillväg på jobbet, istället för att sitta och titta på Facebook. Så lägger man ner den och säger, vad var det som stod där? Vad kan det betyda? Det är så lite och en början. Och det tredje som jag gör när jag läser Bibeln så ställer jag det som bibelordet säger, för det tredje då, i relation till mitt eget liv. Jag gör det till en spegel över mig själv. När jag sa på morgonen där, va? Har jag självkontroll? Är jag mild? Hur ska jag göra för att mitt liv ska förändras? Så att när Paulus skriver till församlingen i Filippi och säger, var så till sinne som Jesus Kristus var. Ja, men hur gör jag det då? Och så börjar jag ställa frågorna. Va? Och med de tre små punkterna så kommer jag ju till den där frågan som var från början. Är jag ordets görare eller är jag bara dess hörare? Låter jag Guds ord få komma ikapp mig, få gripa tag om mig och få utmana mig? Inte därför jag ska känna dåligt samvete, utan därför att jag längtar. Jag längtar om att bli en andligt mogen människa som präglas av vem Gud är, vad Jesus har gjort och vad det betyder för mig. Ja. Några enkla ord på vägen. Ska vi be tillsammans?